Byktsilhuetten är ju alldeles omisskännlig. Och störtar ner som om de skulle slå fast näbben i dyn.
Brummande, surrande, gnäggande.
Och så går det på. I nattfågelorkestern. Allt medan försommarmörkret lägger sig över sjön här framför oss.
Och nästa bevingad vän på tur, det är Törnsgatan. Om den hör vi på lördag.
Hej, jag heter Margot Axelsson och den här säsongen är det jag som svarar på dina frågor i Allvarligt talat.
Var tror du att man tar väg när man dör? Tror du att min mormor vet om att jag finns? Det var min fråga.
Skriv till Allvarligt talat, @sverigesradio.se. Allvarligt talat i ett ord alltså. Så hörs vi.
Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
Och här är Ekot. Den ukrainska säkerhetstjänsten hävdar nu att en allvarligt skadad Kerchbron mellan Krimhalvön och det ryska fastlandet med en mycket kraftig sprängladdning. Bron har attackerats 2 gånger tidigare under kriget.
Ukrainska säkerhetstjänsten SBU har lagt ut 2 videos som visar en explosion under vattnet vid en av Kerchbrons pelare. Enligt SBU handlar det om ännu en operation med lång planering. 1100 kilo sprängmedel apterades på en av de bärande pelarna under vattnet och explosionen ska ha skett tidigt i morse. Det här är 3 gången som Kerchbron till Krim attackeras. 2022 och 2023 sprängdes delar av bron utan att fullständigt förstöras. Bron byggdes av Ryssland sedan Krimhalvön ockuperades 2014 och är viktig för transporter av krigsmateriel från Ryssland. Ryska militärbloggare påstår att bron inte skadats nämnvärt, men myndigheterna har nu stoppat all trafik på bron. Under tiden ältar olika kremtrogna mediepersoner i Ryssland den ukrainska spektakulära operationen Spindelväv som förstörde minst 11 ryska strategiska bombplan. Förre presidenten och höken Dmitrij Medvedev har lovat gruvlig hem på Ukraina. En del av den kan ha kommit tidigare idag när minst 3 dödades i ryska attacker på gränsnära ukrainska staden Sumy under morgonen. Maria Persson Lövgren, Rysslands korrespondent.
Och så ska vi till Sverige, för efter förra årets återhållsamhet vad gäller börs-vd:arnas löner så stiger de nu återigen med nästan 6%. Och samtidigt så ökar skillnaderna i lön mellan män och kvinnor. Det här säger Erika Andersson, medgrundare på Allshares, som gjort den här undersökningen.
Skillnaden i löner mellan män och kvinnor är 8,2% om vi tittar på vd-löner. Och det här är ett gap som har ökat. Och det är ju såklart beklagligt.
Och från och med i höst så rekommenderar Folkhälsomyndigheten en årlig vaccindos mot covid-19 för alla som är över 75 år samt för personer som har ökad risk att bli allvarligt sjuka. Idag är covid-19 en mildare sjukdom för de allra flesta och allt färre riskerar allvarlig sjukdom. Vaccinationerna startar den 14 oktober. Och så vädret. Kvällen blir solig på många håll, men i natt så ökar molnigheten och ett regnväder drar in över Västra Götaland och Svealand. Imorgon får stora delar av landet molnigt med regn eller skurar, men i sydöstra Götaland och norra Norrland först en del sol. Temperatur från i söder 15-20 grader till i norr 10-15 grader. Ekot, Johan Hellström.
Här är Radiosporten. I kväll avslutas damernas Nations League i fotboll med hemmamatch mot Danmark. Sverige behöver 1 poäng för att säkra gruppsegern och en semifinalplats i turneringen Nations League. Matchen hörs i kvällens Sportextra klockan 19 i Sveriges Radio P4 eller i appen SR Play. Vi fortsätter med herrlandslaget.
Viktor Gyökeres lämnar det svenska fotbollslandslaget med en lättare skadekänning. Det medicinska teamet har gjort bedömningen att han inte kan spela i träningsmatcherna mot Ungern och Algeriet. Turkiet. Ett tungt slag för landslaget som redan innan saknar de offensiva nyckelspelarna Alexander Isak och Dejan Kulusevski. I övrigt var samtliga i den svenska truppen med på tisdagens träning.
Samuel Selén, reporter. Öster säljer Josafa Sanyang till Slavia Prag. Den 19-åriga mittfältaren kom till Öster inför årets säsong. Han har startat 9 av 11 matcher i fotbollsallsvenskan hittills. I sitt pressmeddelande skriver Öster att försäljningen innebär ett transferrekord för klubben.
P1, Sveriges Radio.
Jonas, vem hejar du på i Franska Öppna?
Ja, men alltså jag hejar ju på Jannik Sinner, tror jag. Det är för att jag känner att han behöver min hjälp.
Men på damsidan?
Då hejar jag egentligen på Jasmine Paolini. Men hon åkte ut i fjärde omgången, så då är Coco Gauff kvar. Henne hejar jag på.
Min pappa tror att Mirra Andreeva vinner. Det unga ryska stjärnskottet.
Mm-hmm. Din pappa tror det?
Ja.
Jaha.
Han lyssnar på talkshow varje sekund,
ja,
om det inte är en tennismatch. För då väljer han bort oss 10 gånger av 10.
Ja, det är just nu. Let's pretend it's not the end of the world.
End of the world med Miley Cyrus spås bli en sommarhit. Vad tror du?
Ja, men ja, den här, det finns, alltså, varje gång Miley Cyrus släpper ett album som hon just gjorde, så finns det alltid några låtar som är väldigt bra och många som kanske inte är det. Men den här är bra, och det finns några till på den här plattan som verkligen kan bli sommarhits.
Det är så mysigt när du och jag är överens. Välkomna till Talkshow IP med Jonas Bonnier och Katrin Zimmermann. Om ett par veckor ska Riksbanken komma med ett nytt räntebesked. Inför det här har Svenska Dagbladet kollat vad topparna i Riksbanken har för typ av ränta, alltså på sina bolån.
Mm.
Och då visar det sig att alla numera har rörlig ränta. Går det att dra några slutsatser utifrån det, alltså för personlig del?
Ja, men det, alltså, det har ju att göra med hur... Det beror ju på din ekonomi och din läggning som person, tror jag. Om man har marginal eller ett väldigt litet lån och känner att det är skönt att parkera frågan, inte vara orolig hela tiden, inte försöka behöva hänga med och så där, då kan man ju låsa den. Men har man lite större lån i förhållande till sina intäkter och mer att kunna spara, och inte är så, har så mycket ångest hela tiden för att kolla, så kanske nog rörlig är bättre.
Jag har nämligen varit så bitter eftersom jag ville binda en del av bolånen där före jul.
Mm.
När man ju ändå hade ett ganska bra läge. Och min bankkvinna typ, jag ska inte säga att hon hånade mig.
Nej.
Men var ju bara så här, ingen binder väl nu.
Mm.
Så därför blev jag lite lättad.
Är det lätt att byta bank?
De säger ju att man ska göra det hela tiden.
Mm.
Mm. Du menar att det är nu stunden har kommit
här
för mig.
Här har du lite aggressioner att ta ut.
Svenskarna har också försökt ta reda på vilka ränterabatter riksbankstopparna har.
Mm.
Lägst ränta på ett enskilt lån verkar riksbankschefen Erik Thedéen ha. Sen måste jag säga att det var en lite komplicerad uträkning de hade där i tidningen. Men han hade något lån vad det verkade som låg på 2,5%. Ganska bra rabatt.
Mm.
Jag försökte visualisera hur det går när Erik Thedéen förhandlar med sin bankperson. Inte alls utifrån hur dåligt det går för mig, utan bara jag tänker mer allmänt om man är riksbankschef.
Om man är riksbankschef så tror jag ändå att man gör extra svårt för sig själv. Det borde man ju verkligen göra åtminstone. Och se till att det inte var så att någon journalist kunde komma på att man hade gjort det extra enkelt för sig själv.
Vad betyder det att man gör det extra enkelt för sig? Att han ringer direkt till vdn? Skippar bankpersonen på golvet?
Det finns väl säkert sätt att göra det där på. Men jag är faktiskt nästan 100% säker på att det har gått väldigt korrekt. Det vore enormt anmärkningsvärt om han let bli att göra det på korrekt sätt.
Ja, nej, jag antydde verkligen inte att Erik Thedéen skulle ha fuskat sig till sin fantastiska rabatt. Jag försöker mer föreställa mig hur det är att vara en enkel bankperson på golvet och ha riksbankschefen mitt emot sig om man bara så där kör hårt i förhandlingen eller om man bara säger okej. Okay.
Jag tycker att annars det där, för många, många år sedan så gjorde en av kvällstidningarna löpsedeln med Harry Schein där han skrev "Jag är inte sexturisten", vilket ju då var korrekt men man samtidigt sen förknippade. Jag tycker det är samma sak där, Erik Thedéen, jag har inte fuskat mig till min bankränta och sen kommer vi liksom ha svårt att komma ihåg vad egentligen det handlade om.
Återigen, vi antyder ingenting. Ett klassiskt radioljud försvinner idag. I 30 år har den här tutan signalerat akut trafiksituation. Blir du mer på alerten när det här dyker upp i din bilradio?
Absolut, verkligen.
Nu då ska tutan bytas ut mot något som, citat, är lite mjukare, lite varmare och lite mer äkta. Kan vi få ditt omdöme? Varmare, mjukare och lite mer äkta.
Nej, men alltså, varför ska det vara varmare och mjukare?
De ska ändra hela ljudbilden i P4.
Nej, men det här ska ju vara en signal som får mig att studsa till. Det är ju, har ju hänt någonting i trafiken, jag ska ju studsa till och bara, oj! Då ska det väl inte vara varmt och mjukt, ska det?
Ja, men du kanske kan lära om.
Jaha.
Och sen kan du studsa till på ett lite varmare och mjukare och mer äkta vis.
Okej, okay. Ja, men jag kan studsa till på ett äkta sätt. Det lät som att den där nya signalen kommer göra mig mer äkta bakom ratten.
Mm. Mm. Jag uppfattar ju dig som någon som generellt är öppen för förändringar. Mm. Kan det ändå vara så att även du kan sörja om någon signatur eller annan trudelutt som har funnits med i decennier försvinner?
Ja, men absolut. Det tycker jag.
Till exempel?
Ja, så alltså, kommer jag ihåg någon som jag gillade som, alltså det är ju det är
boktipset.
Alltså varför använder man inte den där hela tiden? Vi kan ju den där allihopa, det är över generationer. Människor som aldrig har sett boktipset kan det här.
Jag hörde Claes Elfsberg i Fördomspodden härom natten när jag låg sömnlös. Och då sa han att människor fortfarande kommer fram till honom och beklagar sig över att den här gamla rapportsignaturen är borta.
Mm-hmm.
Då kommer det.
Mm.
Ungefär så.
Jaha.
Man skulle ju inte kunna återge hur rapportsignaturen låter idag, eller?
Nej, jag skulle faktiskt inte kunna återge, och i varje fall inte med den typen av gestik som du just visade.
Nailar
den gamla rapportsignalen heller. Ja, verkligen.
Mm. Det är fortfarande bara Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna som vill att staten ska ta över ansvaret för vården. Det här framkom när utredningen presenterades igår. Och aldrig har väl en intervju om det här varit mer rafflande än den i Aktuellt igår med Ebba Busch.
Det går bra det här. Pollensäsongen.
Hon hostade. En kopp med nytt vatten ställdes fram på bordet av en studioman som också skymde sikten. Harklandet fortsatte. Det såg ut som hon fick någon typ av halstablett. Jag satt som klistrad. Tror att jag minns ett enda ord av det som sades i intervjun.
Nej. Men jag förstår att du kan relatera, för att du har ju en hosta just nu som igår när vi sände det här programmet så lyckades du låta bli att hosta under hela programmet. Det var fantastiskt.
Mm-hmm.
Ja, före och efter så var det värre.
Och jag sitter ju som på helspänn även nu.
Ja.
Jag bara hoppas att det är någonting med adrenalinet som kanske gör att det kväser den här impulsen eller det här kliet som
jag tror inte att
halsen.
Det är bra att vi pratar om det. Alltså, jag tror det är väldigt negativt.
Ja. Hur nervös är du över att jag ska börja hosta, snörvla, nysa?
Nej, men när du beskriver din egen upplevelse av Ebba Busch hosta, så det är kanske det som gör det här programmet.
Ja.
Ja, vi kommer inte komma ihåg så mycket om programmet, men vi kommer komma ihåg att du hostade.
Folk ska sitta som på helspänn i 56 minuter. Det handlar om deppiga hundar i talkshow idag, men vi ska börja prata om en mytomspunnen film. Den spelades in på 70-talet av den amerikanske filmstjärnan Jerry Lewis, och flera av Sveriges största skådespelare var med. Han spelade in den här. Sen försvann filmen. Om den ens någonsin hade funnits. Den legendariska regissören Martin Scorsese beskrev den som en myt.
It was a myth of some kind. And that nothing of it, if it did exist, if it had happened, none of it was available to be seen.
Det visar sig att den existerar. Världens enda kopia finns här i Stockholm i en lägenhet på Östermalm. Och en av fåtalet som har sett filmen är Hannes Fosbo på Kulturnyheterna på SVT. Hej!
Hej!
Hur börjar den här historien? Alltså, varför vill Jerry Lewis göra en film i Sverige på 70-talet?
Alltså, det vet man väl inte helt säkert. Men han var ju alltså ett household name, en jättestjärna redan från 50-talet när han var duo med Dean Martin. Och sen på 60-talet gjorde han slapstick-komedier som The Nutty Professor och flera filmer i den genren, The Ladies Man, och var en jättestor firad komiker. Men där på början av 70-talet, alltså det var väl som att kanske recensionerna inte blev var lika bra längre. Han ville göra någonting annat. Och det här är verkligen någonting som är diametralt motsatt till några av hans tidigare filmer. Och även till allting som alla filmer som finns.
Dagen då clownen grät. Alltså berätta om denna då väldigt annorlunda film.
Ja, men den har en jättehemsk handling. Den handlar om en clown under nazitiden som förelämpar Hitler, en tysk clown som heter Helmut Dork. Och han, eftersom han förelämpar Hitler, så blir han satt i koncentrationsläger. Och där vill han, han tar sig an och försöker muntra upp barnen. Men sen faller det sig så att vakterna, sen kan han rädda sitt eget skinn genom att muntra upp barnen, men också leda dem in i gaskammaren. Det är fruktansvärt. Som sagt, en svår film att ro i land. Och det var svårt helt enkelt.
Ja. Det låter ju fruktansvärt. Svenska kända skådisar som Lars Amble, Harriet Andersson bland andra är med i den här
spelar
filmen.
Spelar mot Jerry Lewis, Ulf Palme.
Han blir ju då, vad jag förstår, missnöjd med filmen, bestämmer att den inte ska få visas, lämnar Sverige utan filmen, och in i den här berättelsen kliver nu Hans Crispin, tv-mannen. Hallå Hans, välkommen till Talkshow.
Hallå, tack snälla.
Tjena Hasse. Tjena Hasse. Är bra?
Barnen på Fåsmo fjället.
Hej.
Just det, för du har ju intervjuat Hans Crispin när du har gjort inslag om det här i SVT.
Han visade filmen där för mig.
Hans, du...
Hans, varför skriker du barnen från Fosmo fjället?
Jag tycker det är jätteroligt. Han heter Fosmo efternamn. Barnen från Fosmo fjället, vi som är över 50 vet vad det är för någonting.
Hasse, vi har snackat om det här. Fosbo fjället. Det andra är Helge. Du får inte dra in honom. Jag blir lack på det här. Fosbo fjället. Ja, det är bra.
Men du Hans, du skäl ju den här filmen.
Ja, det gör jag nog fan.
Ja, berätta.
Jag skulle säga retrospektivt sett så räddar jag den väl antagligen.
Just det, men du bryter dig väl också in där någonstans runt 1980?
Ja, jag hade ställt en massa frågor och gjort mig själv obekväm väldigt mycket, ja. Och till slut så fattade jag väl ungefär vad jag skulle leta, med stor sannolikhet vad jag skulle leta. Men det var ju inlåst med ett stort lås, hänglås på den här kassamaten, så jag bröt mig in i en viss persons rum och delvis bröt mig. Jag hade en huvudnyckel som jag kom in på kontoret, men sen fick jag byta upp skrivbordslåda, hitta rätt nyckel till nyckelskåpet, hitta rätt nyckel till förvaringsutrymmet, och sen så kunde jag få ut alltihop. Eller jag visste ju inte om den fanns där då, men den fanns där.
Det låter verkligen som ett insiderjobb. Du visste ju att nyckeln fanns då i skrivbordslådan som du var tvungen att bryta upp.
Ja, jag visste att nyckeln fanns. Jag hade väl gjort lite lätt heist-spaning så att säga.
Verkligen.
Så jag förstod ju de där svänga vad jag skulle leta efter. Absolut.
Och varför ville du stjäla, eller som du själv då uttrycker det, rädda filmen?
När jag kom till Europafilm så kände jag ju till att Jerry hade gjort den här filmen. Och den killen som var Jerrys privata eller privatsekreterare eller personlig assistent heter den. Han lärde jag känna. Jag jobbade med honom sen när vi gjorde Göta kanal, långfilm i Göta kanal, sommaren efter. Och då pumpade jag honom på information och förstod ju snabbt att det fanns lådor, så jag hittade manus, anteckningar, ritningar, en hel del korrespondens och sådär som jag lyckades rädda. Och sen så när jag förstod att det fanns en arbetskopia som Vic Kjellin hade klippt, Då började jag leta efter den, och sen hittade jag den, och då hade jag liksom bara ett alternativ. Det var en positiv arbetskopia med separat magnetljud, det vill säga Bilden låg på var en 35 mm film, men ljudet låg på 17,5 magnetperf. Det är så spannspelarband med perforering i, som man kan köra i klippbord. Och jag kunde inte köra den skannen som fanns på vinden på Europafilm, så jag var tvungen att skaffa mig en partner in crime som var duktig skannertekniker. Och han jobbade extra på kvällarna och jag jobbade extra på kvällarna. Och sen helt enkelt så frågade han om han kunde ställa upp och hjälpa mig. Och då gjorde han det. Och han körde skannen och ljudet och jag rattade den entumsmaskinen så vi kunde tanka in det här på en entumsband, alltså ett videoband.
Ja.
Det fanns ingen tredje person som var en lookout under tiden. Det känns som att det borde varit någon lookout ni hade.
Nej, det var ganska safe. Alltså Europafilm gjorde porr på den tiden. De inte gjorde porr, men de kopierade porr. Det här var alltså så tidigt, backa till 1980. Då hade ju, skulle man se porr var man tvungen att gå på bio eller hyra 16 mm eller 8 mm filmer. Så komplicerat var det då. Så att Europafilm kom ju på att fan, nu kommer videosvängarna. Nu börjar vi kopiera upp VHS-kassetter, så då jobbade vi extra med det på kvällstid. För att de ville inte att det här skulle komma ut till seriösa kunder, att de stod och körde porr på nätterna.
Så då hade ni lite av ett läge kan man säga, samtidigt
ja,
då som du Hans sitter på den här filmen. I ett antal år så uppstår Johannes, vad ska vi säga, en mytbildning. Runt.
Ja, det gör det.
Ja, men verkligen. De senaste decennierna, eller sen dess, har folk varit väldigt nyfikna på vad hände egentligen, vad finns. Och det har sipprat ut. För några år sedan så kom det, hade någon initierad entusiast klippt ihop 30 minuter av bitar som väldigt mycket liknar det jag såg hemma hos dig, Hasse, men som inte är, ja, som kommer någon annanstans ifrån. Men den här kopian som du har, Hans, är ju 1,26 och ja, det mesta ja. Som, alltså så mycket en film som finns helt enkelt.
Men har du Hans suttit och myst på din kammare när du har hört Martin Scorsese spekulera i huruvida den här filmen
bra
finns
fråga.
Eller inte?
Alltså, jag, som jag sa till Hannes, det, alltså, det här har pågått i 40 plus år. Ibland är det en curse mer än en quest. Alltså det blir, alltså jag har sett den själv massor med gånger och några människor har varit uppe och tittat genom åren. Men från 1980 fram till 2015 hände i princip en grej bara. Det var att jag fick de första 6 minuterna tillskicka mig av någon som hade förstått att jag hade gjort det 1980. Så 10 år efter jag hade gjort den här räddningsaktionen så fick jag de första minuterna skickat på en VCR-kassett av en väldigt snäll människa som tyckte att jag skulle ha det. Så skrev hon en lapp där det stod att hej Hasse, jag vet att du och han snodde den här filmen, men ni har inte de första 6 minuterna, här kommer de.
Du Hans, jag måste fråga dig bara, för att du visar den för oss på Kulturnyheterna, men innan det så visar den för Caroline Heiner, frilansfilmkritiker i Ikon magasin och även frilanskritiker hos oss.
Caroline var ju först på bollen.
Exakt, men varför bestämde du för att breaka storyn nu?
Tack Hannes för att du ställer mina frågor.
Förlåt.
Det har en enkel, jätteenkel, ganska rolig anledning. Alltså sen 2016 då Erik Friedle var i Stockholm och gjorde den här, det som blev From Darkness to Light så småningom. Så det har inte hänt så mycket. Den gick ut först för 4-5 år sedan i tysk tv, hände ingenting. Och sen gick den på filmfestivalen i Venedig, då började det röra på sig lite. Sen sitter min bror och pratar med killen som äger Ikon, Joel. Och då ringer Joel upp mig och tycker att det här verkar ju skitkul idé. Och sen kom Caroline i kontakt med mig och sen har hon och jag gjort en artikel. Och sen efter det så ringde barnen från Frostmofjället mig. Och han tyckte att fan, det här måste vi göra. Där är vi nu.
Känns det befriande nu, tycker du Hans, att det är ute? Att du slipper hålla den här hemligheten för dig själv?
Frostmofjället och jag har en överenskommelse, eller vi har en valslagning om att det skulle ringa någon i ett antal dagar. Och då vann jag en dollar. Det är ingen som har ringt.
Men kan inte du nu höra av dig till Martin Scorsese och berätta att filmen finns?
Jag ska vara riktigt ärlig. Jag fick ett PM från en rätt känd filmkritiker i USA som heter Tim. Han skrev att du måste höra av dig till Martin Scorsese. Här kommer hans privata telefonnummer. Det var rätt fräckt.
Och har du ringt?
Nej, jag sitter still. Jag vet, han vet om att det här finns, för att när de gjorde från Darkness to Light, då var Erik Frid och träffade honom, så att han vet om att jag har den. Det finns ingen tvekan.
From Darkness to Light, har vi sagt det? Det är alltså dokumentären som gjordes 2016 och sen kom den ut igen 2024 som handlar om The Daily Clown Cry. Det där ska du se sig med och kalla det myt.
Hannes, du som är då, känns som objektiv i det här läget, är det här en bra film? Alltså, är det så att den här filmen nu äntligen finns, den kommer förändra världen?
Alltså, Caroline Heiner sa i en kommentar i Kulturnyheterna om det här att ja, den kommer förändra världen för en väldigt liten grupp cineaster och filmnördar, så är det en gigantisk händelse. Och för filmbranschen i stort är det också väldigt spännande. Hon sa också att filmen kanske inte var den sämsta hon hade sett, men att hon förstod varför Jerry Lewis inte ville visa den, för att den är dålig. Och där kan jag bara hålla med och säga att Agno och Svullo har en mycket högre lägsta nivå än vad den här filmen Dagen då clownen grät har.
Hans Crispin, som alltså spelade Agne i Agne.
Med den äran.
Tack så mycket för att ni var med i talkshow båda två, Hans Crispin och Hannes Fosbo.
Hej då, Hannes, hej då alla.
Hej då. Alltså, fattar du, Jonas, att sitta på Martin Scorseses kontaktuppgifter och inte höra av sig?
Nej, det är faktiskt roligare än att höra av sig.
Ja, det är väl det. Du, har du hängt med i tv-bråket?
Lite grann.
TV4 är sura på SVT. Mm. Tycker att SVT härmas när de ska dra igång sitt nya program efter Go'kväll. Ja. Eller som ett par TV4-chefer skriver i DN om SVTs nya förkvällssatsning, citat: det låter skamlöst likt vårt program Efter fem, slutcitat. Ja. Mer generellt, får man härmas inom media?
Nej, men det är klart att man får. Alltså, det är klart att man gör hela tiden. Det finns ju något begrepp som heter steal with pride som används gång efter annan. Och det handlar ju om att man ska äga det. Steal with pride. Vi vet att vi kopierar varandra. Vi kallar det för inspiration. Vi kallar det för och härmas och sno och vad som helst. Men det är klart att man gör det hela tiden. Alla gör det. Du och jag sitter i ett program som heter Talkshow.
Ja. Hur ooriginell får man bli?
Ja, och framförallt, det är ju som det är med en talkshow. Så att säga. Så att det, jag menar, ja, det är klart man får.
Det här då att fyran beskriver att de har varit, eller att de har haft SVT på studiebesök hos sig. Typ antyder att det var så SVT skulle ha fått idén. Är det någon form av härskarteknik, eller?
Det är ju ganska konstigt, kan man säga. För att idén, jag vet inte om idén går att riktigt...
Du menar idén trevlig mix av aktuella nyhetshändelser, kändisar som har olika premiärer för olika föreställningar och bokreleaser? Alltså det är unika konceptet.
Det är unika konceptet. Det är svårt att förstå att SVT inte kände till innan de var på studiebesök.
Att de behövde komma in i TV4s kulisser för att knäcka koden till hur man gör ett sånt program.
Alltså det är väl... när programmet sänds som var det nya på TV4, att de sänder ju nu nyheter hela tiden, det var väl det som var det nya. Själva programformatet kändes kanske inte som de behövde stjäla av någon.
Vi får väl se vad det blir för program när SVT drar igång sin förkvällssatsning.
Helt annorlunda, tror jag.
Jag tror att du, Jonas, är den minst socialt stela och hämmade personen jag känner.
Oj. Vilka känner du?
Jättemånga.
Okay.
Min bild av dig är att du kliver in i ett rum och skärmar alla med lätthet. Mm-hmm. Det jag möjligtvis är lite osäker på är vad som händer när du möter någon som är lite mer socialt hämmad.
Jaha.
Vad händer med dig då? Hur tacklar du den situationen?
När jag möter någon som är socialt hämmad?
Ja.
Nej, men alltså, jag vet inte. Ser man det? Står det i pannan på någon och sen ska man ta hand om den lite bättre?
Men det märker
man
du väl?
Man försöker väl möta folk på ett sätt som gör att det uppstår någon slags kontakt och någon kommunikation. Och det är ju olika från person till person. Jag vet inte om just socialt hämmad är en kategori som har ett speciellt tillvägagångssätt som krävs. Nej.
Vår nästa gäst är 25 år gammal, har gjort succé i På spåret och förfinat konsten att göra humor av sin stelhet i sociala sammanhang. Man kan bland annat se det här i hans stand-up-föreställning som just nu ligger på SVT Play. Välkommen hit, Kristoffer Nyqvist.
Tack så mycket. Tack.
Jag förknippar dig mest med stand-up. Många av våra lyssnare tror jag associerar dig till det här.
På 10 poäng ska vi ut och resa till Samora Marcells stad.
Men först sorterar vi in papper i stadens inledning.
Papper? Sortera in papper? Mapp? Maputo?
Gud, så... Eller? Ja, för fan!
Oj, det var tidigt.
Ja, det är helt otroligt. Det är faktiskt, det är helt otroligt detta.
Det är den biten vi får minnas av På spåret, tycker jag.
Självklart, efter 14 sekunder. Jag bara föreställer mig att du har fått en helt ny kategori av fans på kuppen.
De har blivit betydligt äldre, får man säga.
Hur märker du det här?
Ja, dels är vilka som skriver och säger att de vill komma. Alltså vilka namn det är. Det är fler som heter Berit och sådär. Och det är inte av den yngre generationen som också har de äldre namnen, utan av den äldre målgruppen. Och det är väl kul. Man får anpassa materialet lite.
Din humor bygger ju då bland annat på just det som jag har varit inne på. Att ha ett ganska återhållet kroppsspråk och mimik, och även i röstläge inte vara jättedynamisk. Kan du bli avundsjuk på en sån som Jonas som bara kliver in i rum och skärmar alla?
Ja, jag vet inte om jag ser Jonas som en sån person.
Jag känner också att det här blir liksom en sån som Jonas, som en självklarhet, tycker jag, känns. Ja.
Vadå, detta säger jag som en komplimang?
Jag förstår det, vi förstår det. Jag är jättesmickrad och vi fattar.
Ja. Ja, nej, jag vet inte. Det kan man väl vara avundsjuk på ibland, men... Sen så är det ju en uppskruvad version av mig själv som jag är på scen. Så som ni märker så är jag ju väldigt trevlig.
Avslappnad framför mikrofonen.
Ja. Din trevlighet har jag aldrig ifrågasatt. Men vad tror du det är som gör att det funkar så bra i ett humorsammanhang då, att skruva upp just den sidan?
Nej, men dels här i Sverige tror jag att det finns en tradition av att alla komiker har varit väldigt gladlynta och liksom spralliga killar. Och tjejer. Och sen så, om det är en kväll med fem sådana komiker, så bryter man av ganska roligt om man kommer upp och är väldigt introvert och tillbakadragen.
Och när insåg du att du skulle jobba med det här i ditt uttryck?
Det var inte särskilt planerat, utan mitt första gig så försökte jag vara ganska sprallig och sådär. Den delen av framträdandet föll ganska platt. Så sen skalade jag av det ganska snabbt. För det är så högt fall om man gör en imitation eller en act-out, liksom att man mimar eller någonting. Då är det ganska högt fall om ingen skrattar. Men om man bara står rakt upp och ner och ser ganska disträ ut, som att man själv inte tycker det är kul, då är det inte lika...
Nej, och om skämtet då inte funkar och inte flyger, så... Det ser nästan inte ut som du har menat det som ett skämt.
Nej,
det
nej,
går
exakt.
Att passera.
Det är bara en monolog.
Det finns någon kille som heter Nate Bargatze just nu som är komiker som ju...
Väldigt rolig.
Som är väldigt rolig och som också har den enormt stenansikte och säger liksom enkla saker. Ja. Det är härligt.
Kan du utnyttja det i sociala sammanhang också?
Nej, så socialt kompetent skulle jag inte säga att jag är. Det måste vara välskrivet innan.
Och vad händer om du möter en annan person? Jonas var ju rakt av oförstående inför att man liksom i sociala sammanhang. Hur är det om du möter någon som också är väldigt introvert?
Jo, det händer ju absolut. Och att folk tror att jag är den jag är på scen i verkligheten.
Och tar extra hänsyn helt enkelt. Talar lite långsammare till
dig. Ja, exakt. Eller försöker relatera till något problem de har i sina liv liksom. Och...
inkluderande, vi som har lite problem, säger de.
Ja.
Vi kan väl lyssna lite på en bit från din senaste show då. Det handlar om att dina föräldrar inte vill att du ska satsa på stand-up av ekonomiska skäl.
Det kommer aldrig gå bra för dig. Du kommer aldrig få det lika bra som vi har det. Liksom. Och det stämmer ju. Jag kommer aldrig få det lika bra som de har det. Innan jag får deras arv. Men det är en sån sak man inte kan säga heller. Liksom. Att jag kommer klara mig galant. Och de är så oroliga. De säger saker som så här. Du kommer inte kunna leva på ölbiljetter och chillenötter tills du dör. Nej, men tills du gör det.
Det här måste ju funka jättebra också för dina nya fans.
Ja, precis. De är ju en målgruppen på ett annat sätt. Ja. Liksom.
Precis. Det är ju de som ska
kan
dö.
Relatera. Liksom.
Ja, exakt.
Har dina föräldrar tänkt om?
Ja, jag tror nu kommer jag nog vara arvslös efter det där skämtet, så jag lär ju behöva jobba mer med det här.
Det är ju inte varje dag som vi har en 25-åring i studion.
Mm.
Jag tänkte att vi skulle kunna passa på att bolla upp lite nyheter eller trender som rör unga människor.
Ja, kör.
Generation Z då, mm. som det brukar kallas för.
Mm.
Och en sån nyhet som är återkommande är ju att ni som är unga idag inte ballar ur genom att supa eller ligga runt.
Mm. Mm.
Vad är er idé av att balla ur?
Det är... Ja, nej, det är väl inte alla som ballar ur i vår... värld. Och det tror jag är att man lever i en mer digitalt liv. Eller det har jag läst i alla fall om Generation Z. Jag är har ett lika stort utifrån perspektiv som er. Men till exempel att man inte ballar ur på fest och sådär, så kan det ju vara att man är rädd att det ska filmas och läggas ut. Och det behövde ju inte ni vara rädda för.
Nej, det behövde vi inte. Kameror?
Mm. Det tror jag är
fanns
stora.
Ju, men visst.
Precis, det tog lång tid att framkalla.
Det gjorde det verkligen, om man valde med omsorg vilka bilder man tog.
Ja.
Mm. Utom om man jobbade på framkallningsföretaget.
Just det.
Mm.
Du menar det vi precis har lärt oss tidigare i dagens program.
Mm.
Men vad gör du då? Alltså om du ska ha riktigt kul.
Nej, men jag vet inte om jag är så representativ för det där. Jag kan väl ta en öl och balla ur.
Det verkar också som det har blivit trendigt bland en del unga att jobba på myndighet.
Mm.
Vad är det uttryck för?
Ja, det där försökte jag luska lite i. Och jag var på semester nyligen, eller inspirationsresa i Brasilien. Och där vill alla jobba på myndighet för att det är så låga krav på vad man behöver göra. Att då kan man komma in vid 11, sitta där till klockan 1, gå till stranden och sen checka ut vid 2. Så det tror jag är, nu ska jag inte säga att det är så i Sverige, men det kanske är tryggheten i att liksom tjäna staten, jag vet inte. Nej, det...
Och att det kanske är väldigt viktigt att man är med på fikat både på förmiddagen och eftermiddagen.
Ja, så kan det vara. Jag frilansar och då får man ju aldrig fika.
Jag jobbar på myndighet, jag har heller inte fått någon fika.
Kallar du Sveriges Radio för en myndighet?
Det är det väl, eller?
Det är en stiftelse.
Ja, det var inte särskilt socialt kompetent.
Bryter du?
Jag känner att jag jobbar på en myndighet.
Du pratade i din föreställning om din lillebror,
mm.
alltså generationen efter er,
mm.
som redan tycker att ni då är för woke.
Ja, precis. Det där med att det är min lillebror är dumt sagt, för han är inte alls... höger eller sådär. Han var och kollade på min föreställning i Uppsala och är aktiv inom SSU. Och så skulle han kandidera inom SSU. Och träffade då någon ordförande för SSU som var där på min föreställning. Och sa det så här, men jag ska ju kandidera. Och sen gick jag upp och sa att han var nazist. Så det hör inte dit. Men så är
han har bytt, bana nu?
Han har bytt bana.
Eller
och nu blivit nazist. Nej.
Ja.
Men det är, de som är yngre är ju betydligt högre, höger än vad folk i min omgivning var.
Men tänker du att det här kommer vara bara en liten parentes? En liten woke-parentes?
Mm, det känns ju så just nu. Men det kan ju vara det här som är en parentes också. Det är post-woke.
Mm. Till sist då, du firar redan 10 år som komiker.
Nästa år.
Ja.
Mm. Så festa lite tidigt, helt enkelt.
Jag kommer ta en öl, helt enkelt.
Ballar ur.
Ballar ur på en öl, ja.
Känner du dig gammal?
Ja, det börjar komma. Man är ju inte ung och lovande längre. Men jag är jätteledsen, men jag måste gå nu.
Okej, okay. Varför måste du gå nu, mitt intervju?
Jag ska vidare till en annan intervju.
Är det
det går
sant?
Ganska bra för dig, helt enkelt. Det är så. Ja. Du har mycket att göra och så.
Ja. Ja.
Ja.
Vem är det som ska intervjua dig där du ändå är beredd att avbryta en intervju i direktsändning i P1?
SVT.
Alltså,
SVT trumfar oss, Katrin.
Ja.
De trumfar oss.
Det är det bara... direktsändning också?
Nej, det är inte direktsändning, men jag tror det är fler som kollar där än som lyssnar här.
Så det är en kalkylerad, det är allting transaktionellt, Katrin. Det är bara så det är.
Jag kollade lite på era lyssnarsiffror och det går ju neråt. Så Jag måste tyvärr prioritera.
Det går uppåt där borta, ja. I nästa hus.
Precis. Mm. Det är ju de som håller på att kopiera TV4, det vet du.
Det vet jag, men det tror jag ni också gör av andra kommersiella aktörer.
Tack så mycket, Kristoffer Nyqvist.
Tack så mycket.
För all del heter...
Ja, tack för den här korta tiden.
Ja, men jag kommer gärna tillbaka snart.
Ja, det trodde du, ja.
Ta en kortis.
Ja, trodde du, ja.
Vi får väl se om vi har plats.
Ja, exakt.
Ja, men tack så mycket. Ha det så bra.
Gela dis.
Alltså, SVT.
Ja.
Inspelat program. Han kunde väl låtit någon vänta där, tycker
jag. Det
var
så här han illustrerade social inkompetens.
Ja, det tror jag också.
Ja, det har aldrig varit tydligare.
Jag är socialt kompetent, säger han. Och sen så detta. Nej.
Du, jag möttes av ett par arga mejl i morse.
Mm.
En lyssnare, ja, en lyssnare som... Jag tror att han lyssnade på reprisen. Talkshow går ju i repris på nätterna i P1. För det var då mejlen, det var flera, hade skickats.
Flera till och med?
Mm.
Ja, han reagerade i realtid, kan man säga.
Ja, alltså generellt får ju vi fantastiska mejl. Men jag tycker också att vi ska balansera det här lite. För det finns ju de som har synpunkter. Han skrev bland annat... Flabbradio suger, garva åt era egna skämt, hört det förut, skitradio kallas det. Wise up sis, get real. Och sen var det lite hårdare ord också, men du fattar.
Jag tyckte wise up sis ändå krävde, alltså, ja, det hade man ju, det är ju lite imponerande.
Ja, det var originellt.
Ja.
Sen, 8:55 i morse, kom ett uppföljande mejl från samma person där det stod, sorry, skrev på fyllan. Är det en okej ursäkt?
Ja, alltså, jag vet. Man brukar väl säga att alkoholpåverkan kan vara en förklaring, men inte en ursäkt.
Nej.
Är det inte så att man brukar, att om man förstår någon, man förstår varför någon skriver taskigt mejl, men man är inte beredd att förlåta det, är det så?
Alltså, jag var beredd att förlåta det här.
Ja, visst är det så.
Ja.
Jag tycker att det där är konstigt. Om man förstår någonting, måste man inte då förlåta? Alltså, är man inte lite missunnsam om man säger, jag förstår, men jag förlåter ändå inte?
Nej, jag tyckte det var trevligt att det här kompletterande mejlet kom. Jag svarade med vändande post, att jag tänkte att det kanske hade varit alkohol inblandat, men att det var fint att han hörde av sig. Vänliga hälsningar.
Ja. Är det så du ofta tänker när någon skickar elaka mejl att det kan vara alkohol inblandat?
Nej, men du vet, ibland, det beror lite på stilen i mejlen och hur sammanhängande eller osammanhängande det är.
Radavstånd och så.
Ja, precis. Och jag kan ju också tycka att det finns... Alltså vi behöver inte gå in på alla sammanhang där det inte funkar att försvara sitt beteende med fylla, för det fattar vi ju vilka det är. Men jag menar, mindre grejer som man gör.
Mm.
Typ man kanske tar något steg på någon hemmafest. Där kan man väl få skylla på något danssteg.
Något steg på en hemmafest?
Nej, men något danssteg. Eller man kanske ringer någon kompis 3 på morgonen. Eller
fortsätt gärna.
Talar oproportionerligt inlevelsefullt om banala saker eller så. Då kan man få skylla på fulla.
Ja, det tycker jag. Ja, absolut. Man kan fylla på fulla. Mm.
Ursäkta, nu måste jag göra en Ebba Busch, som det heter numera.
Ja, nu var det dags. Nu hostar.
Vi ska byta ämne till hundar. De kan vara deprimerade. Det hade jag ingen aning om.
Nej, men alltså, hur mycket om hundar generellt tycker du att du kan?
Nej, okej, ganska lite. Men även det här var ny information som också ändå engagerade mig.
Ja.
Det här kan visa sig genom att de inte vill leka längre eller att de börjar bete sig annorlunda på andra sätt. Mm. Ibland kan det vara mer aggressivt, ibland kan det vara att de tappar aptiten. Det kan till och med vara så att de slutar vara stolta över att de har en fin päls.
Vi som har haft hund vet att hundar absolut kan vara deprimerande.
Ja, hur har du märkt det?
Nej, men alltså, det är precis som du säger. Man ser om en hund är hängig eller om hunden är glad. Det kan man nog absolut se, tycker jag.
Men det finns hjälp. Hundar kan nämligen också gå i terapi och äta antidepressiv medicin. Välkommen tillbaka till Talkshow, Agri Ismail.
Tack så mycket.
Författare och ägare till Kungspudeln Mefistofeles.
Ja, exakt.
Som då har, säger man, psykisk ohälsa, brottats med det?
Han har brottats med psykisk ohälsa. Han har gått till hundpsykolog, han tar piller för att må bättre. Han har ångestproblematik, det är inte depression i sig som han har.
Men hur fattade ni att han hade ångest?
Det tog väldigt länge. Han var ju en svår hund från att han blev tonåring. Så efter ett år så märkte vi att han började bli portad från olika hunddagis. Där fick inte vi vara. Det blev jättesvårt att ta honom till hundtränare. För att när det var andra hundar med så kunde han inte liksom fokusera. Och till slut så gick vi till en hundpsykolog. För att vi trodde att han var uppspelt. Vi trodde att liksom det minsta lilla gjorde honom jätteexalterad. Så vi tog honom på 4 timmars promenader bara för att få honom att få utlopp för allt det där. Och så träffade vi en hundpsykolog som tittade på honom i 2 minuter och bara, men den där hunden är ju sönderstressad. Det är ju det som allt det här ger upphov till. Och skapade en väldigt strikt kanske mall för hur vi skulle ta samma promenader vid samma tider så att han skulle få en rutin som skulle få världen att kännas acceptabel. Allting är för mycket för honom. Så.
Vi ska också säga välkommen till Sandra Tigerlind. Hej!
Hej, hej!
Hundpsykolog och du är med oss från en studio i Kalmar. Hur kan man veta om man träffar en hund att det är just nedstämdhet eller ångest som den lider av?
Ja, precis. Alltså man behöver ju skilja lite grann mellan vad som är kortvarigt och vad som är långvarigt. För precis som han säger så kan det vara en oro och en rädsla i botten. Men det är ju alltid en övergång som... Ja, alltså en rädsla är alltid fly, fäkta eller frysa. Och det är ju liksom en adaptiv, helt rimlig reaktion. Men när man har mycket triggers så att det här liksom går över i en långvarig stress. Dels så minskar ju inlärningen, så att ska man då hantera nya situationer så blir det mycket svårare. Och sen kommer det liksom till slut att leda till en slags utbrändhet eller en hjälplöshet då, som man brukar kalla det. Så att man kan se det då i form av att ja, men hunden blir antingen då så där hypervigilant och mer aktiv. Och sen kan man också se det då på att de blir kanske mer som vi ser i människor. Att vi tänker att de är lite mer nedstämda och passiva och inte gillar samma saker som de gör förut. Och för hundar som kan vara väldigt lekfulla så är ju det ett väldigt starkt tecken. Att de liksom tappar intresse av det som de faktiskt har tyckt om hela livet.
Agri, i terapin då, vad fick Mefistofeles göra? Eller ni och Mefistofeles?
Ja, det var ju väldigt mycket KBT länkat. Alltså jag skulle säga att det var som mänsklig KBT. Sen kanske jag har fel, men det var så det såg ut för mig. Men det var hur såg det ut när terapeuten hade en liten hund och hur liksom betedde sig Meffi då när hunden var lite långt bort och hur betedde han sig när det var vissa ljud och så vidare. Och från det så kunde hon se hans reaktioner. Och vi fick ett väldigt bra råd som var att ha ett särskilt hundgodis. För att pudlar är inte jättebesatta av mat heller. Det är inte så att det går att muta dem. Som är så vi har torkade renhjärta. Som han bara får i de fall han håller på att gå från lydig hund som lyssnar till det här röda där liksom ingenting kommer in. Och det har hjälpt väldigt mycket.
Och antidepp då? Varför började ni ge det till er hund?
Det kändes som att vi hade skapat en rutin som funkade för honom. Vi flyttade till ett hus med en trädgård. Alltså vi ändrade väldigt mycket så att det skulle vara så lugnt som möjligt för den här hunden. Men kom ändå fram till att hans livskvalitet fortfarande led av att allt var tvungen att vara så inramat hela tiden. Och det var på någon behavior-specialist som sa att ni kan testa det här med SSRI och se om det hjälper. För jag hade ju testat mycket annat också liksom innan. Men, och det gjorde det faktiskt. Det känns som att det här, de brukar prata om att det finns, när de är i grönt läge, då lyssnar de och kan ta in världen. Och sen gult så börjar de lite stressade. Och sen rött så lyssnar de inte längre. Det finns liksom ingenting att göra där. Och han brukade gå från grönt till rött väldigt snabbt. Och nu är vi för det mesta i grönt och kanske ibland gult. Så det känns som att de här pillerna faktiskt har gjort hans liv bättre.
Sandra, det finns ju lite olika uppfattningar om antidepp och hundar. Det är veterinärer som skriver ut det. Vad tycker de olika sidorna?
Ja, precis. Alltså, normalt sett så tycker man ju att det här är en sista utväg. Alltså att man ska ha jobbat kanske med en hundtränare innan och liksom utrett kanske vad problemen är och hur man ser på framtiden. Men det kan också vara då i sådana fall där man inte har lyckats komma vidare i sin rehabilitering av hunden. Då kan det vara så att man kan sätta in det här. Det är som ingen quick fix heller. Alltså det här kommer aldrig att lösa problemen, utan det kan göra hunden lite mer tillgänglig då för att hantera svåra situationer bättre. Och då, som sagt, kan ju inlärningen öka. Men det som är grejen är att veterinärerna måste också vara ganska duktiga på beteende, för att det är ju som ingen diagnos att vara deprimerad, utan det är ju en samling av symptom då som man får kanske av hundägaren. Och det är oftast därför de vill att man ska samarbeta med en hundpsykolog till exempel, för att då kan man liksom få en bild över hur man ska rehabilitera i framtiden, för att tabletterna kommer liksom att funka då för att minska den här oron och ångesten så att man når hunden bättre. Men på sikt så vill vi också att hunden ska börja njuta av livet också och få vara hund. Så att det är väl de olika sidorna. Att man, det kommer inte att lösa problemen, utan det kommer att hjälpa en på vägen så att man kan på sikt lösa problem.
Och ni, Agri, ni behöver inte vara riktigt lika inrutade längre när hundar Meffi tar de här tabletterna?
Nej, precis. Så känns det åtminstone. Och jag tror att det är en samlad bedömning. Alltså vi har ju ändrat väldigt mycket så att han ska få ett så bra liv som möjligt. Och de här pillerna är en del av det. Men så är det absolut, att nu känns det som att han inte behöver vara så inrutad som han var tidigare.
Men när Meffi, vi har gått över till smeknamnet nu, även vi, mådde dåligt. Alltså, kände du dig lite dålig som hus då?
Ja, gud ja. Det är klart. Det är klart man gör. Man har misslyckats. Och jag var alltid väldigt... Jag var den som trodde att när man såg folk med hundar som betedde sig illa ute på stan, det är ju hundägarens fel alltihopa. Jag kommer minsann läsa alla böcker, jag kommer ha stenpli på det här. Och så får man en hund som har en egen personlighet. Och till viss del, vi fick honom precis innan pandemin också, det är möjligt att hela den världen fick något slags inflytande på honom. Men jag kände mig jättekass som hundägare, det är klart jag gör det.
Och nu?
Min, alltså fortfarande kass till och från, det är som att vara förälder liksom, man lyckas ju aldrig, men mindre. Jag känner att jag kan säga att jag har gjort mitt bästa för den här hunden ändå.
Det låter verkligen som att du har inte lämnat någon sten o.
Nej, och jag har ett bolån som jag aldrig kommer betala av nu. Jag menar, det har ju tagit mig vatten över huvudet för att den här hunden ska få njuta. Så är det. Mm.
Sandra, arv och miljö, alltså man pratar ju om det med människor. Det är samma sak med hundar då, uppenbarligen.
Ja, precis. Så till exempel rädsla är ju en av de mest nedärvbara egenskaperna. Och det är ju en sån sak som kan vara svår även om man tar en hund från en bra uppfödare eller vilken man kan tänka sig ta ifrån, en rescue-hund eller något. Så att ibland har man inte ens förutsättningarna med sig, och det finns mycket som kan hända under hundens valptid som påverkar deras konstanta reaktion på stress och hur lätt de har att gå ner i stress och återhämta sig. Så att ibland står ju redan ägarna med ett berg framför sig redan när de skaffar hunden. Sen är det ju så att det kan hända mycket under hundens liv. Alltså, olika trauman kan hända så att hunden faktiskt går in i den här långvariga kroniska stressen. Som, ja, men precis så då, om man bor då i en stad till exempel med många trigger som man nu reagerar på hundar, så kan ju ett sätt då att läka hunden vara då att sådär flytta ut på landet och så att hunden liksom får börja vara sig själv igen, acceptera att de har den här personligheten, acceptera att hunden är den är, men vi kan få den liksom att läka och må bättre. Och oftast då, ja, men till exempel då när de bor så där, så kan man låta hunden liksom få utforska världen, för det måste ju fortfarande få vara hund, men det måste också kunna återhämta sig och, ja, men ha liksom ett berikat hundliv, och, ja, men att hundar kan börja leka igen. Och jag tycker oftast att om man ser att hunden har en sorg, alltså, vilket oftast depressioner brukar kanske innebära, då är ju lek den bästa medicinen. Det är liksom det som läker sorg. Så att, kan man komma till det läget att, ja, men okej, hunden är medicinerad, vi har minskat triggersen, den långvariga stressen är lägre och vi kan lära in nya saker, ja, men börja lek med hunden då. För att det är liksom, det är det systemet som liksom hjälper stress.
Tack så mycket, Sandra Tigerlind. Tack också, Agri Ismail.
Tack.
Tack, tack.
Sara Ek, Kulturnytt nu.
Ja. Exklusiva klänningar med unik scenkonsthistoria är stulna efter ett inbrott. Det var när Millesgården skulle transportera tillbaka föremål från utställningen som heter Extas, den svenska divan dyrkad av Robert Fuchs, som inbrottet skedde i en transportbil. Lisa Nilssons klänning, skapad av designen Camilla Thulin, är en av dem. Jag kan inte ens gå
utan din luft. Lisa Nilsson bar klänningen då hon sjöng på riksdagens konsert, som var en bröllopsgåva till kronprinsessparet. Hon uppskattade att klänningen kostade cirka 30 000 kronor.
Det är ju liksom ett handsytt skräddarhantverk.
Men framförallt är det en klänning med minnen.
Den har dansat disco i gryningen inne i slottet med hela det europeiska kungahusen samlade, barfota, hoppat loss med Vickan och gänget. Alltså det är ju ingen annan kostym i mitt arkiv som har varit med om den roliga resan.
Ungefär 60 klänningar ingick i utställningen som lånats in från designers, artister och privata samlingar av Robert Fuchs som satt samman utställningen.
Det här är ju klänningar som är tillhörande en svensk nationalskatt skulle jag säga. Alla de här klänningarna har burits i stora och avgörande kulturella sammanhang. Det gör så otroligt ont att veta att några av de här klänningarna inte har kommit tillbaka till sina ägare.
Även Malena Ernmans klänning från Lavoie-numret i Eurovision och kreationer från Lars-Åke Babsan Willemsson och Alice Timander saknas nu. Millesgården har polisanmält händelsen, berättar Sara Källström, museichef och vd på museet.
Så här ska det absolut inte gå till och vi har jättetydliga rutiner för det här. Det som har uppstått här är att leverantören har avvikit från de här rutinerna. Men ansvaret ligger på oss när vi lånar in saker.
Reporter där var Viveka Blad. Och så till ett radiodrama som sändes 1976 i Sveriges Radio. Tordyven flyger i skymningen, som nu 50 år senare har gjorts för tv. Min kulturnytt kollega Anna-Karin Iversson, du har träffat teamet bakom serien.
Ja, och jag slås av vilken stor kärlek som finns bakom den här tv-serien baserad på berättelsen som efter att Kai Pollack och Maria Gripe gjort radioserien, som den blev sedan då en roman av Maria Gripe. Det unga gardet här i tv-teamet, huvudpersonerna, de var verkligen på det klara idag med att alla de vuxna älskar Tordyven flyger i skymningen.
Och jag tror de har sagt att de har växt upp med det och att de tycker om det väldigt mycket och som de har nära till hjärtat.
Jag tror att de har längtat otroligt länge på att göra det här liksom hela sin liv.
Atle har ju kämpat väldigt hårt med den här serien, så jag tror han är väldigt nervös och men väldigt glad att den ska komma ut, och han har en väldigt nära relation till den.
Här hörde vi Moa Nosander, Hjalmar Lövmark, Gilmas och Einar Alvarado Lönnberg som spelar ungdomarna i serien Annika, Jonas och David.
Jag fick ett telefonsamtal helt enkelt och frågade om jag ville vara med i Tordyven.
Det där var Thomas von Brömsen som vi fick höra en liten snutt av, men snart ska vi få höra honom hela hållen. För det var så här att han fick ju frågan att spela den snälle prästen. Och han har också den här kärleken till serien, eller till boken och radioupplagan som kom då 1976.
Jag fick ett telefonsamtal helt enkelt och frågade om jag ville vara med i Tordyven flyger i skymningen. Och då hann de knappt säga färdigt. Jag sa ja, självklart, visst, absolut, vad ska jag spela? Jag behöver inte stå framför kameran, jag kan vara bakom kameran. Jag kan spela Tordyven, jag gör vad som helst, bara få vara med. Det har aldrig hänt förut i mitt liv liksom, att jag har haft ett sånt förhållande till en produkt eller produktion som just den här med Tordyven.
Och vad beror det på?
För att jag hörde originalet 1976 med familjen och vi satt klistrade. Hela sommaren var vi liksom som bara fastlåsta vid radion när den gick. Vi tyckte så otroligt mycket om den alltså.
Och samtidigt i Småland den sommaren så fanns det en norsk familj på bilsemester. Och i baksätet satt då 10-årige Atle Knudsen klistrad vid bilens plastklädsel. Och vem är han idag? Jo, tv-seriens regissör.
Jag kommer inte ihåg om min mamma rökte, men det tror jag hon kanske gjorde. Då vi var 3 barn i baksätet. Och de spelade, min pappa var jättekär i svensktopparna och så det blev mycket, och de satte på radion och sen började den här berättelsen. Och vi var lite, vad är det här för något? Och sen blev vi bara dragit in i hela den här öppningen med Tordyven som flyger in, och vi kommer in och möter Annika, David och Jonas. Och det var liksom, Man kände med en gång att det här blev jag engagerad i.
Men Anna-Karin, vad är det som gör den här historien så speciell?
Att det är svensk sommar, 70-tal. Ungdomarna Annika, David och Jonas hamnar i en mystisk härva med trådar ända bak till 1700-talet. Och faraonernas Egypten med centrum i den gamla pamper, den här, liksom en pampisilanderska gården. Det är dagböcker, osprättade brev och en mystisk dam i telefonen som vill spela schack, spelad av Kristina Skolin.
Hallå?
God morgon, David. Det är Julia igen. Vad blir ditt nästa drag? Har du tänkt klart?
Ja. Eller nej. Inte riktigt.
Ja eller nej.
Vi ska höra Einar Alvarado Lönnberg också innan vi är färdiga med Tordyven. Han sammanfattar.
Det blandas så olika saker, liksom även liksom relationer, sen finns det filosofiska liksom så här, slumpen och ödet, och sen också mysterie, och sen deckare. Alltså det är så, det är det som Maria Gripe är så bra på att göra. Blanda alla de här sakerna och kombinera dem och göra det till en jättefin bok och radio, och nu blir det en serie, äntligen.
Den 11 juli och tv-sändning premiär i september. Anna-Karin Ivarsson och jag, Sara Ek, avslutar Kulturnytt. Vi är färdiga med Tordyven, om man någonsin blir det. Jonas Catherine, han har ju någon relation till den här Tordyven.
Jag tycker jättemycket om den. Det var en av de största läsupplevelserna för mig när jag var barn.
Mm. Jag kommer inte ihåg ett smack, men jag kommer ihåg att jag tyckte jättemycket om den också.
Tack så mycket för Kulturnytt. Fabian Assebäck var det som producerade talkshow idag. Brady Jouvier var tekniker. Lasse Johansson och Helena Groll. Det verkar som att ukrainarna spränger fler broar, eller?
Ja, vi satt just och talade om det, Lasse och jag här. Och funderar på om vi ska försöka få in det i sändningen också.
Det tycker jag.
Det tycker du, ja. Ja. Då skickar vi vidare till Mårten Ferlin som producerar och sitter där ute och säkert funderar över detta också. Det kommer ju hela tiden. Sen avgick plötsligt, vem var det, Lasse? Nederländernas premiärminister.
Ja, jag kan det inte.
Precis, regeringen brakar samman där. Så här är det när man sänder studio, att man vet egentligen inte vad som ska hända. Men vi kör igång 16.02, så mycket vet vi.
Här är Ekot. Ryssland uppger nu att trafiken på Kerchbron mellan Krimhalvön och ryska fastlandet har stoppats. Detta efter att Ukraina sägs ha attackerat bron i ett stort sprängdåd. Det är i så fall tredje gången som bron attackeras under det pågående kriget. Och här i Sverige så säger facket Fastighetsanställdas förbund och Seko upp kollektivavtalet för städare inom privat sektor med Almega och varslar om strejk. Varslet gäller total arbetsnedläggelse för städning på 14 industrier, bland annat AstraZeneca, Scania och Viking Line. I Sydfrankrike sköts en 46-årig tunisisk man ihjäl av sin franske granne i helgen. Ett mord som betecknas som ett hatbrott med terroristanknytning och som skakar om Frankrike.
Den lilla orten Puget-sur-Argent, bara ett par mil från semesterstäderna Fréjus och Saint-Raphaël, är omskakad. Den 46-årige frisören var en omtyckt person som bott i Frankrike i 14 år. Men natten mellan lördag och söndag sköts han ihjäl av sin franske granne som före och efter mordet publicerade inlägg där han skrev att nordafrikaner ska mördas. Det är inte mer än cirka 5 veckor sedan en man från Mali mördades, ett brott som också hade rasistiska motiv. Försvarsadvokaten Mourad Batik, som nu arbetar med båda de här fallen, betonar att det finns tydliga ideologiska strömningar i Frankrike. Cecilia Blomberg, Paris.
Och i Nederländerna så avgår nu premiärminister Dix Schoof. Beskedet kommer efter att ytterhögerledaren Geert Wilders och hans parti meddelat att man lämnar regeringskoalitionen. Det avslutar Ekot, i studion Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Jag är i Studio 1 denna tisdag. Först mer om kritiken mot de svenska adoptionerna.
Ja, och en fråga är vilken roll spelade Ulf Kristersson när han ledde organisationen Adoptionscentrum?
Lasse Johansson och Helena Groll här i studion, där vi också hör om mordet på rapparen Sia Gambino. Idag åtalades ju 4 misstänkta.
Och därefter från USA reportage om presidentens strider mot landets universitet och sen en panel om sommarkrypen.
Ja, för hur blir det med getingarna, myggen och alla andra plågor?
Och sen från Östersund också, hur mår svensk scenkonst? Den stora biennalen började där idag.
Och sen här i studio 1 efter klockan 5 om attackerna kring nödhjälpsplatserna i Gaza.
Välkomna att lyssna.
Där vi börjar med de internationella adoptionerna och statsminister Ulf Kristerssons roll som tidigare ordförande för Adoptionscentrum.
Igår så rekommenderade ju adoptionsutredaren Anna Singer att den internationella adoptionen stoppas och att staten ber om ursäkt för de kränkningar som skett.
Kristersson får inte begrava ännu en adoptionsutredning, det skriver forskaren Tobias Hübinette i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.
Men först ska vi höra Josefin Sköld som sitter här i studion, undersökande reporter på Dagens Nyheter, och den här uppmärksammade granskningen får man väl säga, Barn till varje pris, som ju startade allt det här. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Om du skulle sätta liksom statsministern i ett sammanhang, vad var hans roll i den här adoptionshärvorna?
Ja, men i början av 00-talet så satt ju han flera år som ordförande för Adoptionscentrum, och det är ju en av världens största adoptionsorganisationer. Under de här åren så har det ju kommit larm under den tiden, bland annat om barnhandelshärvor i Kina. Det har kommit uppgifter om illegala adoptioner från Chile. Och det här fick ju han att hantera helt enkelt.
Men vet man om de larmen nådde honom?
När det gäller Kina så har Adoptionscentrums egna medarbetare berättat att han fick den informationen. Och när det gäller Chile då så vet vi att han har berättat själv att man tillsatte en intern utredning. Och den kom i princip fram till att Adoptionscentrums egna medarbetare som pekades ut som en del av den här illegala adoptionerna inte hade varit inblandade.
Men det betyder ändå att han agerade då under de åren då han var ordförande. Det var 2003-2005.
När det gäller Kina så har vi ju frågat flera gånger och inte fått något svar.
Okej. Okay.
När det gäller Chile där så har han ju fått kritik för att han inte har agerat tillräckligt. Mm.
Men han fick alltså, han fick larm om barnhandel och han lät ändå adoptionerna fortsätta.
Så är det. Mm.
Vilket ansvar har han idag då angående adoptionerna?
Ja, men en intressant sak som hände då 2003 var ju att det kom en statlig utredning som föreslog restriktioner kring donationer och andra saker kring adoptionerna för att göra det mer rättssäkert. Och det här argumenterade Ulf Kristersson emot kraftigt, både på DN Debatt bland annat men också i remissvar. Och det här fick betydelse, visar vår granskning.
Och vad var hans argument emot?
Helt enkelt att det skulle göra att vi kunde adoptera färre barn, betydligt färre barn till Sverige.
Så han ville skydda rätten att adoptera helt enkelt.
Precis.
Vi ska säga att vi har sökt statsminister Ulf Kristersson som avböjer medverkan via sin presssekreterare. Men med oss också Tobias Hübinette, lärare och forskare vid Karlstad universitet. Och du skriver på DN Debatt idag, Kristersson får inte begrava ännu en adoptionsutredning. Vilka problem menar du finns med de adoptioner som genomfördes under hans tid som ordförande?
Ja, när Kristersson var ordförande för Adoptionscentrum, som då är världens näst största adoptionsförmedlande organisation, så pikade adoptionerna globalt. Det här var utlandsadoptionernas guldålder, kan man säga. Så det sammanfaller med hans ordförandetid då. Och under den här tiden så var det också väldigt mycket skriverier om att det inte gick rätt till. Så det var kanske för första gången, och internet fanns ju då exempelvis, som kunskapen om oegentligheterna var kända för alla och en var i realtid, kan man säga. Så på den här tiden var det verkligen inga hemligheter. Och de här larmen då som Kristersson och Adoptionscentrum fick under de här åren, det var ju då väldigt allvarliga sådana som var väl underbyggda och så vidare. Så det är liksom det som är kärnan i problematiken. Mm.
Men Ulf Kristersson, han har ju bekräftat att han informerades om misstankar om barnhandel under sin tid som ordförande, och han har också hänvisat till att Adoptionscentrum följde de regler som den statliga tillsynsmyndigheten utfärdade och att man litade på svaren från de utländska myndigheterna och svenska tillsynsmyndigheter. Räcker inte det, tycker du?
Nej, det gör det inte, för att det system som tillämpades då, som vi också, eller som kom upp nyligen här, det var ju det här så kallade donationssystemet, som gick ut på att de svenska adoptivföräldrarna, de skulle då ha med sig tusentals amerikanska dollar, gärna i kontanter, när de hämtade barnen i ursprungsländerna. Och det här var någonting då som gick utöver den fasta adoptionsavgiften, som redan på den tiden uppgick till 400 000 kronor. Och de här pengarna, de gick ju rakt i fickan på personer i ursprungsländerna som inte alltid var särskilt laglydiga, om vi säger så. Men, på grund av att det är med.
Men hade den här tillsynsmyndigheten som ändå fanns synpunkter på de där avgifterna överhuvudtaget?
Nej, inte i någon större utsträckning, men den här utredningen som tillsattes 2001 och som då kom med sitt superbetänkande 2003, den hade som huvudfokus att få bort det här systemet på grund av misstanken att det var den här otroliga mängden pengar som pumpades in i systemet som var grundorsaken till att det var så oerhört mycket rapporter om oegentligheter under just den här tiden.
Du skriver ju i din artikel till och med så här, att Kristersson ska ha känt till anklagelser om människohandel och att han skulle ha gjort sig skyldig till människohandelsbrott. Hur resonerar du när du skriver så?
Ja, det är ju då en lag som finns i Sverige och de flesta länder på jorden. På engelska heter det trafficking. Och den här lagen, det är ju den som den här typen av oegentligheter, när de är då som mest grova, går under, helt enkelt. Och det är också den här lagen som det hänvisas till även i andra länder då, som har haft den här typen av utredningar. Så det är medhjälp till människohandel.
Men återigen, så hänvisar han då till den statliga tillsynsmyndigheten, att man följde deras svar och vad de sa.
Ja, och om man tittar på den här nya